elände och för uppbrott. Lite märklig rubrik kan man tycka. Det är väl en motsättning mellan vila och uppbrott. Jag tror inte det måste vara det, utan jag tror det finns ett samband. Jag vill läsa fortsättningen på texten som Stefan läste alldeles för en stund sedan. En fantastisk lovsång som Israels folk är med och upphöjer Herren med. Och sen står det då vidare i texten följande. Mose lät Israel bryta upp från Sävhavet. Och de drog ut i suröknen. När de hade vandrat 3 dagar i öknen utan att finna vatten kom de till Mara. Men vattnet där kunde de inte dricka eftersom det var beskt. Det var därför platsen fick namnet Mara. Folket knotade mot Mose och frågade honom, vad ska vi dricka? Mose ropade till Herren och Herren visade honom ett stycke trä. Mose kastade det i vattnet och sedan smakade vattnet gott. I Mara gav Herren lag och rätt åt folket. Och där satte han det på prov. Han sa, om du lyder Herren din Gud, gör det som är rätt i hans ögon. Lyssnar till hans befallningar och håller alla hans bud. Då ska jag låta dig slippa alla de sjukdomar som jag sände över Egypterna. Ty jag är Herren, den som botar dig. Så kom hon till Elim. Där fanns det 12 källor och 70 palmer. Och vid vattnet där slog de läger. Israels menighet bröt upp från Elim och kom till sin öknen. Herre, välsigna ditt ord på våra hjärtan den här stunden. I Jesu namn. Amen.
Det är många saker på gång som kyrka och församling. Och det är fantastiskt roligt att stå i det. Samtidigt som det är omvälvande. Och någonstans när saker och ting rör sig så vet ni hur vi funkar, du och jag. Antingen tycker vi det är oerhört spännande med rörelsen. Eller så är rörelsen lite skrämmande och lite hotande. De flesta av oss har en kombination i känslan där. Vi tycker att det är fantastiskt kul och spännande när nya saker är på gång. Samtidigt som vi känner den där lilla oron över hur blir det nu? Vad är det för steg vi ska ta? Vad är på gång? Hur ska vi kunna ha kontroll på det? Jag tror att Gud vill uppmuntra oss oerhört i den här processen. Därför valde jag det här temat om både vila och uppbrott. Därför att en oas som Elim var i Gamla testamentet, det är en plats för vila, för återhämtning, för uppladdning. Men det är en plats som man ganska snart bryter upp ifrån för att gå ut i öknen igen i nya uppdrag, uppfräschad, redo att ta sig an nya utmaningar. Det är vad en oas är. Oftast i alla fall om man är ett nomadfolk, så slår man sig inte till ro alldeles för länge vid oasen, utan man drar vidare i nya uppdrag. De senaste månaderna i församlingen så har vi fått höra olika människor stå här på söndagar och andra tillfällen och ge oss uppmuntrande tilltal som församling. Märta har stått här och uppmuntrat oss att vi ska få se människor av olika språk och stammar, barn som behöver upprättelse, som behöver uppbyggelse och helande, ska få det därför att man möter ett fadershjärta i församlingen. Vi har hört Stefan Svärd stå och säga att det här ska vara en livgivande oas. Det ska vara en plats av liv som flödar över av liv. Och jag tänker att det här är någonting som vi som församling kan be utifrån, välja att ställa oss i och säga, Herre, det här vill vi gå in i. Vi vill gå den vägen som du kallar oss att gå. Och jag tror att det handlar om oss tillsammans. Och jag tror att det handlar om dig och mig och ditt och mitt hjärta. Vad väljer vi att säga ja till i vår relation med vår Herre? Det var ju fantastiskt det de fick vara med om, Israels folk. När de blir befriade med Guds hjälp och får lämna Egypten och slaveriet. Och de leds ut av Moses starka hand, som egentligen bara en förlängning av Guds starka hand. För det var Gud som ledde folket. Och de blir befriade och de kommer ut i ny frihet. En fantastisk möjlighet. Det är bara det att det som sen händer är, kan du och jag tycka när vi läser texten, det är på något sätt kontraproduktivt. För då står det att Mose för dem vidare från Sävhavet, från segerns sötma, från den fantastiska befrielsen och rätt ut i öknen. Och de förs genom suröknen. Har ni hört på namnet? Och den var inte direkt sur. Den var så torr, de fick inget vatten på 3 dygn. Inget vatten på 3 dygn. Ja, hur kunde de överleva? Bra fråga. Man säger väl att människan klarar ungefär 3 dygn utan dryck. Sen är det kört. Så det var precis på gränsen. Och Gud för dem ut i öknen. Och Mose går där med dem. Och så tänker de, nu kommer räddningen. Nu kommer vi till platsen som heter Mara. Problemet är bara att Mara betyder bittert eller bäskt. Så när de trodde att räddningen var nära så kommer de till en källa. Och den källan är fullständigt omöjlig att dricka ur. För den är bitter och bäsk. Alltså kan det vara tuffare? När du har upplevt seger, när du har upplevt befrielse, när du har upplevt glädjen i att Gud går med oss. Och så förs du ut i en öken. Och när du till slut tror att nu kommer jag äntligen få vatten igen. Då får du inte vatten. Utan du får bitterhet. Och du får annat som smakar illa. Och det är klart att folket ropar till Gud. Och framförallt då till Moses. Och säger, vad ska vi nu dricka? Och ni vet ju vad folkets melodi var sen i öknen under alla de här 40 åren. Det var ofta klagans melodi. Det var ofta, hur har du tänkt nu? Fört oss ut i öknen till att dö här. Ge oss något att äta, ge oss något att dricka. Vi har ingenting, vi förgås. Tänk om jag hade fått dö i Egypten istället. Där hade vi minsann kött i grytorna. Där hade vi något att dricka. Även om det var hårt arbete. Ordet Mara, det är intressant. Jag började ju tänka då på, men vi säger vi så på svenska, tänkte jag. Säger vi inte Mara, det är en Mara, säger vi. Jo, men jag tror inte. Ni får rätta mig om det är någon som kan det bättre än mig. Det kommer inte från samma Mara, tyvärr. Men det har nästan samma betydelse. För lyssna. Ordet Mara kommer ur fornordiska språket och har en mytologisk betydelse av en människoande, ett övernaturligt väsen som kan komma över någon och plåga någon med ett tryck och med en oerhört ångestladdad känsla. Och vi har samma ord i mardröm. Eller i satmara. Och jag tror också i ordet mareld. Och det bara slog mig att det måste vara precis så som Israels folk upplevde det. Det här är en enda stor lång mara. Det här är bara en plåga, en mardröm för oss. Vi har kommit ut ur ett slaveri men in i ett maratonlopp som aldrig tycks ta slut. Vi har kommit in i en mardröm som aldrig tycks ta slut. Det här kommer att sluta med förskräckelse. Jag tror att var och en av oss skulle kunna räkna upp saker i våra liv där vi har upplevt precis det här. Där vi har gått från segerns sötma ut i nyvunnen, härlig, underbar frihet. Och där vi har känt glädjen, där vi har känt på något sätt att Gud är på gång med mig. Med dig i församling, i mitt liv. Och så har det kommit bara till en ny prövning, en ny öken, en ny bitter källa. Och så tappar vi snart på något sätt hoppet och fokuset. Vi trodde prövningen var över. Det som var gott blev till en mara. Det som förut fick mig att höja händerna i lovsång får mig nu att knyta dem i bitterhet. Det som förut fick mig att dansa av lovsång får mig att trampa omkring i en bitterhet. Det som förut fick min mun att jubla får min mun att klaga. Jag tror att Guds melodi för oss alla, oavsett var vi är någonstans, det är att vi ska få återigen dricka av friska källor. Och inte minst vid Elim. friska källor. Men vad hände vid den här platsen? Ja, det är det som är så intressant att läsa. För Mose, när han får ett klagomål, så klagar han inte tillbaka på folket. Han går till Gud och så säger han: Gud, det är illa nu. Nu är det riktigt illa. De törstar och de längtar, och det gör jag med. Hur har du tänkt egentligen? Och så ber han och tömmer sitt hjärta inför Gud. Visar sin törst. Och talar om hur folket mår. Och Gud svarar på bön. För sån är Gud. När han ser att vi längtar och törstar, så svarar han på bön. Och vid det här tillfället så är det ju ett mirakel som sker. Kanske finns det en kemisk förklaring, men Mose har ju tydligen ingen aning annat än att Gud säger åt dem: ta det där trästycket och kasta i källan, så kommer den bli frisk. Och Mose tar ett trästycke och kastar i källan, och källan blir frisk och klar. Och de får dricka ur denna källa, sig otörstiga. De är fortfarande kvar vid Mara, men Gud har förvandlat Maran till en frisk källa. Har du tänkt på en sak? Det är samma sak för oss. Det är ett stycke trä som gör våran källa frisk och klar. Och det skriver Petrus om i sitt brev. Jag tror att ni har den på nästa bild. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är vi helade. Hör ni? Mose kastar ett trästycke i en bitter källa och den blir frisk och klar. Gud kommer i sin son Jesus Kristus ner till den här bittra världen och kastar sin son in, och källan blir frisk och klar. Vänner, det vi har att komma med som Guds folk i vår tid, det vi har att komma med som församling i det uppdrag vi har, det är bara med Jesus vi har att komma med. Det är bara han som kan göra den mest bittra källa klar. Det är bara han som kan förvandla en människas mardröm till ett liv i både frihet och glädje och friskhet. Vad är det vi har att erbjuda, vänner? Jo, det är korsets kraft. Och det är uppståndelsens kraft. Det är ingen annan kraft vi har att erbjuda. Det är inget annat liv vi har att komma med. Så oavsett vilka visioner vi har, oavsett hur mycket vi bestämmer oss för att göra de närmsta 3 åren i den här församlingen, så är det Gud som till syvende och sist lägger sin hand vid det och säger: det här är välsignat, eller det här är inte välsignat. Till syvende och sist är det Gud som tar ett stycke trä och kastar in i vår gemenskap och säger: här får det vara friskt och klart och fullt av liv. Är vi med på det? Det är Gud som är den som gör det hela möjligt. Det är han som bygger sin församling. Och det har slagit mig, jag har hört andra säga det. Vi tror ibland att vi bygger församlingen. Inte minst vi pastorer kan tro det. Församlingsledningar. Vi tror att vi bygger församlingen. Det är inte vi som bygger församlingen. Gud bygger sin församling oavsett om vi inte skulle göra ett knyst mer de närmsta åren. Om vi skulle säga att vi ställer in alla gudstjänster och alltihopa, vi har ingenting mer i Elimförsamlingen, så skulle Gud bygga sin församling i alla fall. Det är för att Gud är Gud. Det är han som ser till att kroppen lever. Sen vill han samverka med oss. Sen vill han att vi ska lyssna in hans röst. Att vi ska våga ta steg. Att vi ska våga sätta ut foten och gå. Att vi ska våga säga: Herre, vi tror att du ropar på oss, att du står där ute på vattnet och att vi får sätta ut foten och gå. Vi tror det och vi vill gå till dig. Vi vill vara med. Och Mose fick vara med och se, och folket fick se. Därför att Gud förde dem till nästa plats, och det var till Elim. Och det intressanta är att Elim nämns ju bara i några få korta versar i hela Bibeln. Det är här och så upprepas det i 4:e Mosebok. Som ju är en form av sammanfattning också. Och de där korta verserna säger ändå så pass mycket. Den säger att det var en oas. En plats dit folket kom. Det var 12 källor där. Vet du vad jag tänkte på då? Då tänkte jag, tänk om det är så att man kan tolka det. Jag kan i alla fall tänka så. Att det var en källa för varje stam. Israels folk. Det fanns att dricka för hela Guds folk. Det fanns vatten, det fanns liv för allt Guds folk. Det blev ingen kvar som var törstig vid Elim. Och så fanns det 70 palmträd. Och jag har inte dragit några stora slutsatser av den 70-siffran. Jag vet inte. Men Gud har livgivande vatten för hela Guds folk. Oavsett vilken församling du tillhör. Eller vart du hör hemma i vanliga fall. Om du går hit eller om du är med någon annanstans. Gud har vatten för hela sitt folk. Och han förde Israels folk till Elim. Jag tror, vänner, att det är många människor i vår värld som har slagit läger vid Mara. Som har stannat upp vid Mara. Där livet får bli förpestat av allt möjligt. Och här kan både du och jag också vara, såklart. Här kan vi alla hamna nu och då. Där vi slår läger vid Mara. Där den bittra källan får liksom suga musten ur oss. Istället för att vi får någonting. Och har någonting att ge. Så blir vi istället bittra. Och jag tror att kallelsen för oss är. Att de som har slagit läger vid Mara. De ska få se att det är bara Jesus som kan göra källan frisk. Och det är bara han som kan ge allt Guds folk att dricka. Friskt och förintet. Han kallar människor att bryta upp från Mara. Och komma till Elim. Där det finns öppna källor för alla att dricka ur. Och jag tror att många som lever vid Mara har börjat upptäcka att det kom en med ett träkors som dog för oss. Som uppstod för oss. Och de har börjat se att Mara har förvandlats. Det är inte bara bittert längre. Och jag kallas att dra upp, att ta en klunk ur den nu friska källan vid Mara. Och gå hela vägen till Elim och säga, Herre, här vill jag vara med bland ditt folk. Jag vill också finnas här och utrustas vid Elim. Jag vill också leva här. Jag vill också vara med på nästa uppbrott och nästa uppdrag som du sänder oss ut i. Jag tror att det finns väldigt många som har tidigare slagit läger vid Mara. Men som håller på och upptäcker att Gud kallar dem att dra vidare. Att komma till Elim, att komma till Guds folk, att bli en del av Guds folk. De kallas av Jesus själv att ta steget fullt ut. Vår församling heter Elim. Elim betyder egentligen palmträd eller terebint. Terebint var ett buskigt stort träd som gav mycket skugga och skönhet. Och en oas, vänner. Det är en plats där jag finner vila, där jag finner skugga, där jag kan få hämta kraft, där jag blir utrustad, där jag får se klart inför nästa utmaning. Vart ska jag nu? Det bränner i öknen, jag vet, men jag dricker nu och sen går jag. Är ni med? Och jag tror att Gud kallar oss till det, att våga se att det finns mer. Att ge och att ta ur vid källorna i Elim. Det finns mer att ta av och dricka av för att kunna gå ut i öknen igen. För än hur gott det var vid Elim så var det inte tänkt för Guds folk, Israels folk, att vara kvar där för alltid. Det var en försmak av Kanan. Det var en fantastisk plats. Men det var inte Kanan. Det fanns mer öken att gå igenom. Mer att sprida ut sig i. Mer att få se än bara vid Elim. Så någonstans är också kallelsen till uppbrottets stund där. Jag kommer till det strax. Jag vill läsa Jesaja 58 med oss också. Titta vad Jesaja säger. Om du gör slut på allt förtryck hos dig, hot och hån och förtal, om du räcker ditt bröd åt den hungrige och mättar den som lider nöd, då ska ljus bryta fram för dig i mörkret. Din natt blir strålande dag. Herren ska alltid leda dig. Han mättar dig i ökenmarken och ger styrka åt benen i din kropp. Du ska bli som en vattenrik trädgård, en oas där vattnet aldrig sinar. Det här är ju samma sak som Gud säger till folket vid Mara. Om du lyssnar till mina befallningar, om du lyssnar till mitt ord, du Israels folk, om du gör det som jag säger, så kommer du alltid att få vara fri från de sjukdomar och annat som jag la på egyptierna i deras land. Det vill säga, välsignelsen från Gud kommer att följa er om ni gör det som jag säger. Här säger jag samma sak. Om vi gör det Gud kallar oss att göra, om vi gör det som han lägger på våra hjärtan, att befria de fångna, att lyfta av bördor, att mätta den hungrige, att göra skillnad genom kärlek i vårt samhälle och ute i världen, så kommer Gud att välsigna. Och källorna kommer inte att sina, vänner. Källorna kommer inte att sina, varken ekonomiskt eller någonting annat. Eller av kraft. Eller av tid. Gud kommer att förse. Därför att vi är villiga att dra ut i en värld som är en öken där människor törstar och längtar efter livgivande vatten som släcker törst. På riktigt släcker törst. På riktigt släcker törst. Här kallas vi att gå, att ta på oss den här kallelsen. Jag tror att vi känner den allihopa. Och om vi nu känner att det känns stort det här. Vi vet inte, menar pastorn att vi ska ut i öknen nu? Att det bara blir tungt? Det tror jag inte. Men jag tror det finns en bildlig koppling här. Det finns ett uppdrag att utföra, att breda ut oasen mera så att säga. Att få öknen att blomma. Det är vår kallelse. Alltså inte bara grönt är skönt. Eller hur? Inte bara njuta av det vi har. Utan ge det vidare. Därför tror jag det är så viktigt att vi frågar oss och frågar varandra och frågar Gud. Herre, hur ska vi göra det? Hur är vi den här oasen? Herre, hjälp oss att vara beredda att bryta upp. För det var vad folket gjorde till sist. De lämnade ganska snart Elim. Nu hoppas jag inte ni lämnar Elim så snart. Men poängen, man var beredd att gå vidare. Man var beredd till uppbrott. Att inte slå sig till ro. Det här var ju mönstret för Israels folk genom alla de 40 åren. Och vi vet att det liknas vid en rastlöshet och att folket inte gjorde Guds vilja och så vidare. Och därför fick de gå runt i öknen. Vi vet att de var ett sturskt folk som Gud på något sätt behövde tukta och hjälpa att se vad är det viktiga. Varför vill ni inte in i Kanans land när det finns där för er? Men om vi ändå ser att Gud gick med dem alla de här 40 åren. Deras kläder slets inte ut. Deras skor blev inte förstörda. De gick genom öknen och Gud var där. Det finns ett uppdrag för oss, elimiter. Elimförsamlingen, kära syskon. Att stå upp och säga, Herre, vi tror att det är tid nu att vara den här oasen på riktigt. Att inte bara njuta och sörpla själva ur källorna. Utan ge vidare till andra av det levande, livgivande vattnet. Det är nu vi ska göra det. Och det är nu vi ska gå. Vad behöver du och jag göra för att det ska bli så? Uppbrott kan vara tuffa. Men de kan vara helt nödvändiga. Vad behöver vi göra tillsammans? Vad kan du göra i ditt liv? Vad säger ditt hjärta när du är inför Herren i bön? När du läser hans ord? När du frågar dig vad det här betyder för ditt liv. Vad är du beredd att göra då? Är du beredd att öppna ditt hjärta? Att ge mer av det som du har fått? Både pengar, tid, engagemang, kraft. Är du beredd att ge Herren mer av dig själv? Är du beredd till uppbrott? Är vi beredda till uppbrott? För Guds skull, för människors skull. Vi är medvandrare, du och jag. Det är ingen av oss som vet exakt vad som händer om 2 år, om 3 år, om 5 år. Men det vi kan är, vänner, det är att ta ut riktningen och säga, vi vägrar leva vid Mara. Vi är vid Elim och vi vill ta nästa steg. Vi vill gå i nya uppbrott och nya uppdrag. Därför att Gud kallar oss att göra det. I vår tid, nu, inte sen, nu kallar han oss. Så låt oss våga sätta ut foten och gå tillsammans. De beslut vi kommer att fatta framöver, det som ska göras av nyanställningar och annat. Låt oss ta steg tillsammans, vänner. Och låt oss göra det generöst. Låt oss göra det från våra hjärtan med en ärlig och uppriktig bön om att Guds rike ska få växa. Om att oasen Elim ska få bli större. Och då talar jag inte bara om församling och numerär. Jag talar om att Guds rike ska få bli större och växa. Sen hoppas jag att det påverkar Elim. Att vi både får växa. Kanske vara med och plantera nytt så småningom. Halleluja. Låt oss be om det. Bära de här bönerna i oss, vänner. För nu är det tid att gå. Ska vi be tillsammans? Jesus Kristus, tack för att du är med oss. Och vi känner oss både utmanade och lockade, Herre. Men vi känner oss också ibland små, Herre. Vilka är vi till att ta steg? Vilka är vi till att gå på vatten? Vilka är vi till att erbjuda livgivande vatten? Herre, hjälp oss då att komma ihåg. Vem är det som bygger församlingen? Och det är du, Herre. Det är du som bygger din församling. Inte vi i första hand. Du vill gå tillsammans med oss. Du vill ses som medarbetare, Herre. Och vi går ihop med dig. Men Herre, du bygger suveränt din församling. Och jag ber om nåden, Herre. För vår skull, för den här stans skull, för ditt rikes skull. Att vi skulle få ansluta till din byggarplan, Herre. Att vi skulle få ansluta till den suveräna byggplan som du har av ditt rike. Kom, Herre Jesus. Kom i våra liv. Kom i vår församling, Herre. Kom på alla de sätt du behöver, Herre. För att vi ska stå upp och göra ditt verk i vår tid. Tillsammans med Guds folk i den här stan. Tillsammans med andra församlingar i den här stan. Herre, vi vill vara med och göra skillnad. Kom, Herre Jesus. I Jesu namn.